Hej och välkomna till Kyrkopodden Kristianstad, ett nytt avsnitt. Idag har jag tänkt att vi ska prata om kyrkans undervisning och jag är i Bergsjöns kyrka i Göteborg och tillsammans med Björn Widel som är teolog och pedagog och skrivit ett antal böcker. Som är man församlingspedagog har man säkert mött många av de här i undervisningen. Till exempel trons pedagogik och från lärande. Nu ska jag säga nu, från personlig livstolkning till religiös tradition. Bland annat. Och i min hand håller jag hans senaste bok, Orden och jorden, om trons pedagogik och teologi. Så min tanke är att vi ska prata utifrån den och utifrån kontexten församling och hans engagemang här. Och varmt välkommen Björn. Krävs det någon mer introduktion av det, tycker du? Det är något jag missade.
Tycker det räcker bra.
Det räcker bra.
Ja då.
Jag har, när du skrev den här boken så hade du två stycken frågor som vägledde dig. Jag tänkte jag skulle läsa dem. Och den första var, vad beror det på att kyrkan talar så varmt om undervisning och samtidigt är så lite präglad av Jesu pedagogik? Det var den första frågan. Och den andra frågan är då att Jesus undervisade vuxna, men han pratade alltid och ställde fram barnet som det centrala. Vad säger det oss? Vad kan vi lära av det? Det är väl de två frågorna. Så det kan ju också vägleda oss i detta samtalet.
Mm.
Så vi börjar någonstans där. Vad tror du det beror på? Att vi talar så varmt om undervisning men ändå talar så lite i församlingen om Jesu pedagogik.
Det är en svår fråga det här vad det beror på, men jag ser ju tydligt att det är så. Mm. När det gäller barnen så är det ju inte bara så att Jesus talar mycket om barnen, utan han till och med när han undervisar vuxna säger att barnet är en förebild. Vi brukar ju vända på det, göra precis tvärtom. Och säger att vi ska visa barnen, vi undervisar barnen, vi lär barnen. De ska så att säga slussas in i vår tankevärld. Så. Men Jesus menar ju faktiskt allvar när han säger att vi vuxna, vi behöver barnen för att lära oss förstå. Och då blir man ju nyfiken, vad är det då man ska förstå?
Just det.
Det handlar inte bara om intellektuell skolning. Det handlar om någonting som är mycket mer intressant och djupare.
Ja, verkligen.
När det gäller Jesu undervisning så när man läser evangelierna så märker man ju att det var prio ett för Jesus att undervisa. Han gjorde det från morgon till kväll. Han gjorde det med ord, han gjorde det med handlingar, han gjorde det med sin attityd, på alla tänkbara sätt. Och hans ambition var att lärjungarna skulle förstå kärnan i hans ärende. Han säger flera gånger, jag hade mycket mer att säga er men ni kan inte nu ta emot det.
Just det.
Det är pedagogen, det är motstånd som varje pedagog möter. Och hur Jesus brottades med detta motstånd, det är spännande tråd att följa i evangelierna.
Ja, precis.
Vad det beror på, det tror jag, det är vår fixering vid den personliga frågan om sin egen frälsning. Det vill säga syndernas förlåtelse, frid med Gud, att man ska få trygg inför tanken på evigheten och allt detta. Mm. Och det är där kyrkan har blivit så, vad ska jag säga, så begränsad. I perspektivet. Så inte att man är ute på fel väg, men man är så begränsad. Mm. Därför att detta talet om den enskildes frälsning och den enskildes gudsförhållande, framförallt inför evigheten, det är så dominerande. Så att man har inte sett att Jesus faktiskt brottas med vardagsfrågorna. Med det här med hur ska man lära sig att förstå här och nu?
Just det. Och inte bara förstå med huvudet utan med hjärtat.
Just det. Det är ett uttryck han använder, att förstå i sitt hjärta. Och det är väldigt utmanande för oss i vår kultur. Där kunskap är väldigt mycket en rationell kunskap. Den är verbal.
Mm.
en intellektuell förståelse, hur det är så skolan fungerar verkligen.
Men jag blev lite som femåringar ritar små huvudfotingar.
Ja. Det är ett bra uttryck verkligen. Och Jesus var ingen huvudfoting, utan i hans tankevärld, i hans undervisning, så fanns naturligtvis huvudet med. Han resonerade, han argumenterade, men vad han var ute efter, det var ju att människan skulle förändras i grunden så att hon kan bära frukt. Och att man har huvudet fullt med kunskap, det innebär inte att man kan bära frukt.
Nej.
Det var det som var problemet med de skriftlärde.
Just det. Och du återkom ju också många gånger till Nikodemus. Mm. Han var ju en lärd man.
Ja.
Så att du beskriver de nattliga samtalen, vill berätta lite?
Det är väldigt chockerande hur Johannes börjar sitt evangelium. Han börjar dels i skapelsen, i begynnelsen var ordet och så vidare. Och sen så är den första konkreta berättelsen egentligen, den handlar om mötet mellan Nikodemus och Jesus. Och den berättelsen innehåller så mycket när det gäller att förstå vad Jesus är ute efter och vad Johannes förstod att Jesus var ute efter. Nämligen, hur ska människan kunna uppleva sin gudsrelation som en erfarenhet, inte bara som ett tankeinnehåll? Och där är kärnan. Och då säger han, Nikodemus, du har lagt ner hela ditt liv på väldigt mycket kunskap och du är lärd och du är aktad. Och du har nått långt i samhället, i den kultur vi lever i, så passar du in som handen i handsken. Men du känner på dig när du kommer hit om natten att det handlar om någonting annat. Och det var precis vad det gjorde. Det där samtalet, det varade säkert flera timmar. Så de där raderna vi har i Johannes 3 kapitel, det är väldigt, väldigt kort. Men det står då hur Jesus säger till Nikodemus: du måste bli född på nytt. Och kan du inte bli född på nytt, så kan du inte se Guds rike. Det är en sån chockerande budskap till en lärd man, så att det är verkligen omskakande. Och det är ett budskap till hela vår intellektuella kultur.
Just det. Vår intellekt gör oss blinda.
Ja.
För vårt hjärta, eller ska den tolka det? Eller?
Ja. Han säger lite ironiskt, och du ska vara lärare och förstår inte detta. Jag kan se att han lägger huvudet på sned lite grann och blicken är varm när han säger det till Nikodemus.
Det är spännande. Och du skrev ju också någonstans, eller du hänvisar till Göster.
Ja.
Där du skrev att kyrkans undervisning ska övervinna. Det är kyrkans undervisning ska övervinna är inte bristen på lärdom utan bristen på livsmod. Och det kan ju kännas väldigt aktuellt i dagens tider där människor, och framförallt ungdomar, alltså psykiska ohälsan ökar och människans livsmod sjunker, skulle jag nog säga. Så hur ska vi göra detta?
Alltså vi har ju en övertro på intellektuell kunskap. Och det är det som gör att den akademiska världen, så att säga, har ett sånt övertag. Därför att man blickar hela tiden på dem som har läst mycket böcker. Och som har argumenterat väldigt mycket med sina teser och gjort empiriska undersökningar och allt detta. Och ändå påverkar inte det livsmodet särskilt mycket. Utan man måste hitta andra källor också. Inte istället för intellektuell kunskap, men också. Och det här är ingen dualistisk fälla så att man måste välja det ena eller det andra. Utan vad det handlar om, det är en helhetssyn. Den helhetssynen som Jesus hade. När han såg till hjärtat. Han spanade hela tiden efter om människor bar frukt. Han uttrycker det så. Jag tycker det är ett underbart språk. Därför att då närmar han naturens språk. Inte de laglärdes bokstavstro där de hänvisar till olika skrifter. Utan han hänvisar till den direkta upplevelsen vi lever i.
Just det. Språket har ju betydelse.
Ja.
Vi är ju väldigt präglade av ett industriellt språk.
Mm.
Eller hur, där vi pratar om effektivitet och vi pratar om att vi ska liksom utveckling och tillväxt. Och, Vad hade hänt om jag hade använt ett mer ekologiskt språk?
Ja.
Skapelsespråk? Ja. Eller?
Mm. När det gäller titeln på boken, Orden och jorden, så ligger ligger en kritik i detta. Eller det ligger ett fokus i det. Mm. Därför att kyrkan har så väldigt mycket ord. Om du tittar på hur gudstjänsten är, så är den breddfylld med ord. Vi sjunger ord, vi ber ord, vi predikar ord, vi använder ord hela vägen. Men avståndet emellan orden och erfarenheten, den djupare erfarenheten, den har vi inte särskilt. Den är mycket svåråtkomlig. Och där kommer jorden in i bilden. Därför att jorden är en metafor för människans inre, vad ska man säga, växtmiljö. Om man tar bilden ifrån naturen, det är ju i jorden det händer. Det är ju i jorden som fröet börjar att expandera och sprida ut sina rötter. Och det är jorden som gör att det kan växa och bära frukt. Och det finns en text som finns i de tre första evangelierna. Som handlar om såningsmannen. Fyra handa sädesåkrar. Och den är en programmatisk text när det gäller pedagogikens teologi. För att förankra och hitta kopplingen mellan pedagogikens praktiska arbete och den teologi som vi hämtar ifrån Jesu undervisning. Det är ingen tvekan om att det handlar om undervisning där Jesus säger, jag utgår ifrån Matteus-versionen och Matteus 13 kapitel, för det är den mest utförliga. Det börjar med att han talar till ganska många människor om en såningsman som gick ut för att så, och det är ingen tvekan om att det är, alla förstår det, att det är undervisning det handlar om. Men man tänker hela tiden att undervisning, det är en person som ger till andra människor. Och de ska på något sätt ta emot det. Och sen är det färdigt. Men det är där han riktar in fokus och säger så här. Fyra handa sädesåkrar. Ibland blev det ingen frukt alls. Det föll på stenarna. Det bara försvann. Ibland gav det 30-falt. Ibland gav det 60-falt. Ibland 100-falt. Fick alla det fyra handa sädesåkrar. Och då blir man ju nyfiken. Undrar, vad är det egentligen som gör att frukten blir så rik i det ena fallet och så fullständigt ingenting i ett annat fall i samma undervisning? Det är ju samma bud, det är ju samma sådd och det är samma budbärare. Men Jesus riktar fokus på mottagaren, och det är så att säga pedagogikens så att säga brännpunkt.
Så är det då så att församlingen är jorden som vi... Jag tänker, fröet är sått. Fröet är placerat i varje människa av Gud. Så det behöver vi aldrig så, för det är redan sått. Medan så skapar vi en växtplats.
Ja, men jag menar, vi ska naturligtvis undervisa.
Absolut.
Det gör vi i predikan, det gör vi så att säga, i bibeltolkningar och allt detta. Det är väldigt viktigt, men vi har en övertro på det. Därför att vårt fokus ligger på vad vi säger, inte på vad som hörs. Det är att hitta skillnaden mellan vad som sägs och vad som hörs. Det är pedagogikens så att säga, nyckelfråga. Och det är inte bara det som sägs som skapar växt, utan det är framför allt erfarenhet som gör att människor växer. Och då kommer det underifrån mycket mer än vad det kommer uppifrån. Men det ena utesluter ju inte det andra.
Wow.
Det intressanta med Matteus-versionen, det är det att Jesus där tolkar sin egen liknelse. Det brukar han inte göra.
Nej.
Utan han släpper den, och så får människor läsa den hur de vill. Men så hör då vad liknelsen om jord och såningsman det betyder, säger han. Och sen går han igenom detta och så säger han, det betyder att man har tagit emot sådden, men man har inte förstått. Och vad menar han med förstå? Han menar inte intellektuell förståelse i första hand, utan han, och det säger han i versen innan han citerar Jesaja, att förstå i sitt hjärta. Att med seende ögon inte se, med hörande öron inte se och förstå i sitt hjärta. Förståelsen handlar inte om en intellektuell förståelse bara, utan det handlar om en existentiell förståelse. Där människan ser sig själv i ett nytt ljus. Och då kommer det mycket närmare. Det andra ordet, säger han, det är när det får inget rotfäste i sig.
Just.
Det är också ett intressant ord. Han hämtar det från naturen. Det gör han hela tiden, använder han naturen som metaforer. Rotfästet, såddens rotfäste, det är avgörande för om det ska bli växt, om det ska bli frukt. Och då säger han, ja, det fanns inget rotfäste. Sådden var bra, men rotfästet fanns inte. Och det är det pedagogen måste arbeta med. Och ställa frågan, vad är det som ger rotfäste? Vad är möjligt att ta emot? Vad är möjligt att höra? Vad är möjligt? Vad är det den här människan så att säga väntar på och längtar efter att få upptäcka?
Just. Och då är vi tillbaka till livsmod. Eller på något
verkligen.
Sätt.
Det är det.
Du nämner ju också, den här temat finns ju också i, lite grann i, du hänvisar till Matthew Fox.
Ja. Ja,
tack. Via positiva och via negativa, ja. Via kreativa och via formativa.
Ja, transformativa.
Transformativa. Och jag tänker via negativa, där finns den här såddens liknelse också. Igen.
Absolut.
Att det nås ner i jorden, ner i mörka.
Ja.
Och det är först där det kan öppna sitt skal och börja gro.
Det är faktiskt så.
Och så är det med människan också via negativa, att man den, med sorgen och med det hemska i livet på något sätt. Att vi måste hitta en väg som går igenom. För där finns en växtkraft också. Där.
Ja. Matthew Fox har betytt mycket för mig. Jag upptäckte honom det 1980 ungefär. Det är 40 år sedan. Och återvänt till honom gång på gång och upptäcker att hans fokus, det är hur ska tron bli erfarenhet. Inte bara en kunskap som man så att säga memorerar eller bekänner med ord, utan blir erfarenhet. Det är hans nyckelfråga. Och när man ställer den frågan, då undrar man ju då, hur går han tillväga? Och det gör han mycket med genom den här, han talar om fyra steg eller fyra typer av erfarenheter. Och den första erfarenheten, och han börjar där, och det är intressant att se, det handlar om att man är mottagen av Gud. Det börjar med att vi är skapade. Att Gud finns redan i oss. Han är redan här. Så vi behöver inte söka honom. Det är egentligen han som söker oss. Vi upptäcker detta. Om man tänker på hur ett barn kommer till världen, så kan man inte börja med att uppfostra barnet och säga, nu måste du lära dig det här, annars kommer du bli straffad. Men så har teologin ofta varit. Man har börjat med att predika lagen, och så ska lagen driva människan till Kristus. Det har varit så en traditionell tanke. Men om man börjar i via positiva, så börjar man med att man är mottagen. Precis som barnet måste få möta mottagandet, bejakelsen, omfamningen, bekräftelsen. Allt detta måste vara villkorslöst för att barnet ska kunna växa. Och om detta sker, så kan barnet möta motstånd och svårigheter, kriser längre fram. Men om det inte har fått den här första bejakelsen, den första omfamningen, så är det, kommer det ingenting annat att fungera heller. Och så är det med teologin också. Vi har börjat i fel ände. Det här med arvsynden som alla människor har, och om människan inte så att säga blir döpt, så kommer hon till helvetet. Sådana här föreställningar som har funnits mycket förr. Mm. Men som vi stegvis har blivit lösta ifrån och öppnat perspektivet. Och säger, det handlar inte bara om vår synd. Eller våra enskilda synder. Mm. Utan det handlar om något som är större. Mycket större, som vi ska på något sätt upptäcka. Sen kommer då via negativa, och det är det att man har större livsmod att möta det svåra i livet om man först känner att det finns någon som är med mig i svårigheterna. Mm. Och sen går han över till via kreativa. Pedagogiken ska inte bara handla till att människor ska eftersäga eller memorera vad som sägs och försöka minnas det. Så var det ju med katekesundervisningen när jag konfirmerades till exempel. Det var en ren memorering att man skulle svara rätt på frågorna. Utan att människan genom via positiva, via negativa ska upptäcka att hon är del i en kreativ process. Hon är behövd. Hennes gåvor är unika. Gud har gett henne speciella gåvor och en speciellt uppdrag i livet. Och hon måste hitta sin egen, sin egen kallelse.
Vi är med och skapar.
Just precis.
Skaparkraft.
Just precis.
Det är lite spännande om jag får hänvisa tillbaka till din personliga livs- och religiös tradition. För det finns ju också den här spännande, för det enda sättet att bevara tradition. Mm. Det är ju att varje person gör den till sin egen.
Absolut.
För att leva den. För annars blir den bara ord.
Ja.
Och inte en tradition. Alltså, så det finns ju bara en koppling, en association.
Det är så viktigt att det landar. Jesus talar ofta om hjärtat. Och det gör hela Bibeln egentligen. Och det handlar alltså om djupet inom oss som inte kan, så att säga, analysera oss fram till. Paulus, han talar ju om en frid som övergår allt förstånd. Han talar om en kraft, så att säga, som finns mitt i vår svaghet. Och det är ett väldigt gottfullt språk.
Att våga överlämna sig.
Visst. Det är det. Och pedagogiken måste arbeta utifrån den här teologiska uppenbarelsen, om man får säga så. Och inte bara lyssna till skolpedagogiken.
Just.
I skolan har pedagogiken en helt annan uppgift. Men i kyrkan har pedagogiken en mycket, mycket spännande uppdrag.
Och då måste vi låta oss utmanas, precis som Nikodemus.
Ja.
Att de sanningarna som vi har måste vi liksom våga utmana med det som...
Ja.
Spännande. Och du har den sista... via transformativa.
Transformering betyder ju förändring. Och det finns inget som är så svårt för en människa som att ändra sig, särskilt när hon har levt ett antal år och blivit stelnat i sin form, sina tankemönster och så här. När Jesus talar om omvändelse så menar han att man ska släppa någonting utav gamla låsningar, gamla fördomar, för att upptäcka någonting som nytt, som är bättre. Metanoeo, det är ju ett ord för omvändelse, som betyder att tänka på ett helt annorlunda sätt. Och för att tänka på ett annorlunda sätt så måste man också ha modet, och det handlar om livsmodet också, att släppa taget om vissa saker som man har lärt sig. Många människor har lärt sig till exempel om hur Gud är. Han sitter där uppe och han väntar på att döma oss. Och sen kommer han eventuellt att släppa in oss längre fram. Alltså, hur ska man bli befriad ifrån sådana destruktiva, låsande föreställningar som så många människor har hamnat i och inte kan bryta sig loss i? Att Gud finns här, han är närvarande, han finns i oss, han finns nära oss, han går före oss. Psalm 139, den första verserna där, handlar ju om att jag är omsluten på alla sidor. En sådan kunskap är mig allt för underbar, jag kan inte förstå den. Redan där, i Gamla testamentets värld, så möter vi detta, att man är totalt omsluten. Man är redan där. Så
redan där.
Ja.
Du skriver någonstans, nu kan jag inte citera Oregon, men jag tycker det var träffande på något sätt. Den dagen när vi placerade Gud på ett moln i himlen så trodde vi att jorden blev vår att förvanska.
Just.
Om vi istället har sett att Gud är i sin skapelse så kanske inte vi har hanterat vår jord och vår skapelse på det sättet som har gjort med alla de problem som har följt.
Just.
Och du leder ju in lite grann till en av de andra här dualistiska orden du har. Från ego till ekoteologi.
Mm.
Vill du ta? Berätta lite mer om det.
Mm.
För jag tänker, det hängde ihop mitt huvud.
Ja. Jag tycker det, vi har redan berört det, hur så att säga individualistisk vår religion eller vår tro är. Det handlar väldigt mycket om vår egen frälsning och så. Den är, jag vill inte säga egoistisk, men den är egocentrerad. Mm. Antrocentrisk, kan man säga. Medan det som händer när vi vaknar upp inför naturen, det är att den begränsningen, den sprängs. Vi har vaknat upp. Vi befinner oss mitt i en uppvakningsskede nu, när vi håller på att se naturen med nya ögon. Tidigare har man sett, även inom kristenheten, att skapelsen den gjordes en gång i tiden. I begynnelsen skapade Gud, och sen ska vi förvalta den, och då har vi ett moraliskt ansvar. Det är ungefär det som det har kretsat kring. Nu handlar det mycket mer om att vi får en annan gudsbild med hjälp av naturen. För Gud är inte bara en person som möter oss, som älskar oss. Han är också en kosmisk kraft, urkraften. Han är ett ord, Gud är egentligen ett ord för den totala verkligheten. Och det inrymmer naturen, Gud finns i naturen. Man talar ju ofta just om detta att en teistisk gudsbild, det är ju teologiska, så att säga, begrepp som används i många tider. Mm. En teistisk gudsbild betyder att Gud är där borta, på avstånd, och relateras till världen, och människan kan då, han älskar världen, så att säga, på avstånd. Och människan ska då söka Gud. Men panenteism, pan betyder allt, och en betyder i. En panenteistisk gudsbild betyder att Gud är närvarande i allt. Det spränger den gamla, eller att den utvidgar den gamla gudsbilden som många människor har och som har fastnat i den och tycker att det här är, jag är fullständigt likgiltig inför en sådan Gud. Men om man upptäcker att Gud finns, han finns i varje blad, han finns i fågelägget, han finns i molnen som svävar och som hela tiden förändrar sin form, han finns i min egen puls, han finns i min egen kropp. Han var där när jag själv så att säga, tog mitt första andetag. Han finns i varje andetag jag tar nu. Då händer det någonting. Och när vår gudsbild förändras, då förändras också vår självbild. Och det är det som inte det är det går ut på egentligen. Att vi ska upp, pedagogiken går ut på inte bara att vi ska få en annan, en större och sannare gudsbild, utan att vi ska få en helt ny bild av oss själva. Att vara människa.
Så har kyrkans teologi blivit ett hinder för människans möte med Gud?
Ja, det är en starkt, det är en oerhörd anklagelse. Mm. Men det är ingen tvekan om att kyrkan har varit ett hinder också.
Jag tänker ibland, det kom ju en bok för något år sedan, Granskogsfolk, ja, där man beskriver hur människor går ut i naturen och upplever sig vara i något som är större än en själv.
Visst.
Och då är det den sekulerade svensken. Eller vi beskrivs ju som att vara världens mest sekulerade land. Mm. Ja, samtidigt så har vi väldigt mycket av de här traditionerna, och vi har naturen som väldigt nära oss. Och att många upplever en gudsupplevelse, eller en upplevelse att vara i något större, ja, när man går ut i naturen. Och det har ju vi på något sätt missat i kyrkan, kan jag säga. Ja. Eller så. Kanske upplever, när de går ut i naturen, att Gud vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid.
Exakt. Exakt så. När jag har börjat intressera mig för det här har jag ju också mött många människor och läst av många människor som har upplevt det som en uppenbarelse. Att äntligen har jag funnit Gud. Men det skedde inte i kyrkan. Nej. Eller med kyrkans språk. Utan jag kom in i Guds värme, blir den här stora omfamningen på en annan väg. Och det tycks vara så att när kyrkan använder ordet sekularisering, då tänker man, eller jag säger vanligt, många tänker så i alla fall, att då menar man de som inte är kyrkliga. Och då är vi verkligen världens sekulariserade land, för antalet som är kyrkliga eller som finner sin livslust där och sitt fäste i sin tro i kyrkan, den skaran krymper. Medan de människorna som upptäcker att Gud finns utanför kyrkan, den växer. Därför är den här intresset för naturen nu, det är en ny väckelserörelse. Och den kommer att tillföra vår kristna tro nya dimensioner som vi har saknat i vår antropocentriska världsbild. Så att säga att Gud finns i alltet, inte bara i människan.
Och då är frågan om vi som kyrka, likt Nikodemus, vågar låta oss utmanas i vår syn.
Ja, vi får göra som Nikodemus, vi får gå dit in på natten. Om vi nu tycker att det här är genant, så får vi smyga fram till Jesus om natten och föra ett lågmält samtal där vi verkligen vågar utmana oss själva.
Spännande. Jag tänker att det får bli vår sista ord för detta. Att ta ett samtal med Gud om natten och våga låta oss utmanas. Tack ska du ha, Björn, för detta samtal. Tack själv.